en fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra. Då kom männen instormande och fann Daniel i färd med att be och åkalla sin Gud. De gick då till kungen och frågade honom om det kungliga påbudet. Har du inte satt upp ett påbud om att den som under 30 dagar ber till någon annan gud eller människa än till dig, o konung, ska kastas i lejongropen? Kungen svarade, jo, och påbudet står fast efter Mediens och Persiens orubbliga lag. Då sa det till kungen, Daniel, en av de judiska fångarna, har varken tagit hänsyn till dig eller det påbud du utfärdat, utan ber sin bön tre gånger om dagen. När kungen hörde det blev han djupt bedrövad och bestämde sig för att rädda Daniel. Ända till solnedgången ansträngde han sig för att finna en utväg och rädda honom. Då skyndade männen in till kungen och sa till honom, vet, o konung, att det är Mediens och Persiens lag att det påbud och förordningar som kungen utfärdar inte kan återkallas. Då lät kungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen. Och kungen sa till Daniel, må din Gud som du ständigt dyrkar rädda dig. Och man bar fram en sten och lade den över gropens öppning. Och kungen förseglade den med sitt eget och sina stormäns sigill. För att inget skulle kunna ändras i det som hände med Daniel. Sedan gick kungen hem till sitt palats. Han fastade hela natten och lät inga kvinnor komma in till sig och han kunde inte sova. På morgonen när det ljusnade steg kungen upp och skyndade till lejongropen. När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sa, Daniel, du den levande Gudens tjänare, har din Gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda dig från lejonen? Då svarade Daniel kungen, må kungen leva för evigt. Min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens gap så att det inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom och jag har inte heller gjort något fel mot dig, o konung. Då blev kungen mycket glad och befallde att man skulle ta upp Daniel ur gropen. När han hade tagits upp kunde man inte se någon skada på honom eftersom han hade litat på sin Gud. Så lyder Herrens ord. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Daniel i lejongropen. Det är en av de mest kända bibelberättelserna från Gamla testamentet. Ni minns den helt säkert från söndagsskolan. Men det kan vara bra att vi får höra berättelser från Gamla testamentet igen. Även i predikningar. Vi har fortfarande något att lära från Gamla testamentets berättelser. Daniel i lejongropen är en berättelse som är både hemsk och trösterik. Från söndagsskolan kanske vi bäst minns de snälla lejonen som sitter bredvid Daniel och inte gör honom något. Eller ängeln som skyddar Daniel. Det är den trösterika delen. Men det är också en berättelse om onda män som lägger listiga planer för att en oskyldig människa som tror på Gud ska bli dömd till döden. Det är en berättelse som handlar om förföljelse av Guds barn. Men samtidigt också om Guds omsorg om sina barn när de får utstå lidande och förföljelse. I början av texten får vi höra att det blev uppsatt en skrivelse. På skrivelsen så fanns det en ny lag som befallde att den som under 30 dagar bad till någon annan gud eller människa än till den här kungen Darius, så att den människa skulle kastas i lejongropen. Darius, han var kungen i Babylonien där judarna nu var i fångenskap. Ja, han var också kung över hela det persiska riket. Under 30 dagar skulle alltså den här nya lagen gälla. Det var alltså en tidsbegränsad lag. Men bara det i sig är ju ganska underligt. Om man nu verkligen tyckte det var så viktigt att alla invånarna skulle tillbe kungen och ingen annan, varför inte bara göra den här nya lagen permanent i så fall? Det kräver en ganska lång förklaring. Men som ni kanske minns så var det inte kungen själv som hade hittat på idén till den här nya lagen. Utan det var några furstar som stod under honom som hade kommit på det. Vad som satte igång det hela, det var att Daniel, han var en väldigt begåvad person som hade blivit väldigt mäktig också i det här riket, i Babylonien och Persien. Vi kan läsa i början av det 6:e kapitlet om hur kungen hade satt 120 satraper, heter det, över hela det persiska riket. 120. Och över de här 120 så hade han satt tre furstar som de 120 skulle avlägga räkenskap inför. Och en av de här tre var Daniel. Han stod alltså över 120 stora ledare i det här riket. Och det fanns alltså bara två som var lika mäktiga som honom. Och det fanns bara en som var mäktigare än honom, nämligen kungen. Så det säger en hel del om hur mäktig Daniel var. Men inte nog med det. Det står till och med att Daniel utmärkte sig framför alla de andra furstarna. För han hade en ande utan like, står det. Och det gjorde att kungen till och med övervägde att sätta honom över hela riket. Att sätta honom över de här två andra som han var jämställd med, kan man säga. Visst påminner den här berättelsen om Daniel i Babylonien, visst påminner den en hel del om Josef i Egypten. För Josef blev också mäktig. Ja, han blev faktiskt så mäktig att farao satte honom över hela riket som huvudförvaltare. Men att Daniel blev så pass framgångsrik, det var faktiskt det som sådde fröet till den här nya lagen som han hittade på. För att kungen ville sätta honom över hela riket, det ledde ju till att de andra blev avundsjuka på Daniel. Så de började att försöka hitta någonting att anklaga Daniel för. De ville hitta några fel hos honom. Och det här är ju fortfarande inte helt ovanligt inom politiken. Att politiker nästan får räkna med att deras motståndare försöker hitta några fel hos dem. För politik är ofta en sorts tävling i popularitet där det gäller att själv framstå så bra som möjligt och att försöka få motståndare att framstå som sämre. Det är kanske inte en helt rättvis beskrivning av politik, men tyvärr så händer sådant ganska ofta. Men vi kan faktiskt också jämföra Daniel med Jesus. För Jesus, han fick också vänja sig vid att hans motståndare försökte hitta något att anklaga honom för. De ville hitta några fel hos honom. Och det gjorde de inte bara för att de inte höll med om hans teologi, det som han sa. Utan de gjorde det också för att de var avundsjuka på honom. För att han blev så pass populär bland många, bland folket. För de märkte att det fanns en del bland folket som ville ge honom makt. Det fanns några till och med som ville göra honom till kung. Jesus var ju förstås inte intresserad av någon världslig makt som till exempel Daniel hade. Men båda hade motståndare som var avundsjuka på dem och försökte hitta fel hos dem. Och det här är ju väldigt tydligt att Daniels motståndare var avundsjuka. För det står att Daniel, han, när han hade upptäckt den här nya lagen, då bara gick han direkt hem till sitt rum och bad till Gud ändå. Och så står det att då kom de här männen instormande i Davids rum medan han bad till Gud. Aha, där tog vi dig. Det var förstås precis det här de var ute efter. För sedan gick de direkt till kungen och berättade för honom att Daniel hade struntat i den här nya lagen. Här blev det ju väldigt tydligt att den nya lagen hade egentligen bara ett syfte. Det handlade inte så mycket om att de var intresserade av att hela folket skulle tillbe kungen. Utan det var bara att Daniels motståndare ville röja Daniel ur vägen. Och de visste ju förstås från början att Daniel kom att bryta mot den här nya lagen. Så det här var bara ett listigt påhitt. Men Daniel, Han struntade alltså i den nya lagen och det gjorde han helt rätt i. För när det gäller att lyda den världsliga överheten, myndigheterna, när det gäller det så finns det ett viktigt undantag och en viktig princip som vi lär oss från Nya testamentet, från Petrus och apostlarna. Petrus och apostlarna sa, man måste lyda Gud mer än människor. Vi ska alltså lyda alla lagar i vårt land, men bara så länge de inte påbjuder något som Gud förbjuder. Och så länge de inte förbjuder något som Gud påbjuder. Och i det här fallet kan man säga att den här lagen, den gjorde både och. För den förbjöd invånarna något som Gud förbjuder, nämligen att tillbe en avgud. Och den förbjöd något som Gud påbjuder, nämligen att tillbe honom. Gud står över alla kungar och ministrar på den här jorden. Och därför ska vi som hans barn aldrig strida mot Guds ord. Det är bara Guds ord som har rätt att binda vårt samvete. Och därför ska vi aldrig ha dåligt samvete ifall vi har brutit mot en ogudaktig lag, ifall det instiftas en sån. Och Daniel hade inte heller det. Han hade inte dåligt samvete. Han sa ju till kungen efteråt, efter det hela, så sa han, jag är utan skuld för honom. Alltså, han hade ingen skuld inför Gud. Daniel bröt mot landets lag, men inte mot Guds lag. Och därför hade han ingen skuld och inget dåligt samvete. Och det här kan vara bra för oss att tänka på och veta. För den här världen vill nog gärna försöka ge oss ett dåligt samvete. Ifall vi inte väljer att leva på samma ogudaktiga sätt som de själva lever. Men då ska vi inte låta världen ge oss dåligt samvete. Utan komma ihåg att då har vi inte gjort något fel mot Gud när det gäller den saken. Vi ska helt enkelt stå orubbligt fast vid Guds ord i alla situationer, oavsett vad som händer, även om vi skulle bli förföljda. Det intressanta med den här texten, det är ändå att kungen inte alls tyckte om det som hade hänt och höll på att hända. Han hade ett helt annat sinnelag jämfört med Daniels fiender, och han verkar ju tycka väldigt mycket om Daniel. Ja, han gick ju rent av och funderade på att befordra Daniel över alla andra och sätta honom över hela riket. Han insåg att Daniel var väldigt begåvad och en stor tillgång för honom. Och ifall Daniel skulle kastas i lejongropen så skulle han förlora en väldigt klok och duktig ledare. Så det skulle i så fall bli en stor förlust för honom. Så han försökte faktiskt att klura ut ett sätt att rädda Daniel. Han ville hitta ett undantag. Ja, ända in i det sista, ända till solnedgången, så gick han och grubblade för att hitta en utväg för Daniel. Hade det varit upp till kungen själv så skulle han nog ha ändrat lagen och lagt till något undantag för Daniels skull. Men det kunde han inte. Daniels motståndare kom och påminde kungen. Vet, o konung, att det är mediens och persiens lag att det påbud och förordningar som kungen utfärdar inte kan återkallas. Det var helt enkelt inte möjligt att återkalla den här lagen. Så då blev kungen tvungen att kasta Daniel i lejongropen, fast motvilligt och med stor sorg. Ja, det står rent av att han inte kunde sova den där natten. Jag nämnde att det fanns en likhet mellan Daniel och Jesus, för båda hade motståndare som var avundsjuka på dem. Och den här avundsjukan, det ledde fram till ett oskyldigt straff för båda. Daniel, han blev oskyldigt kastad i lejongropen. Jesus, han blev oskyldigt fastspikad på ett kors för våra synders skull. Så på det här sättet är Daniel en sorts förebild till Jesus. Vi kan hitta många sådana här förebilder till Jesus i Gamla testamentet. Kungen, han skyndade till lejongropen nästa morgon. Ungefär som kvinnorna skyndade iväg till Jesu grav på påskdagen. Kvinnorna, de hade ju dock ingen förhoppning om att hitta Jesus levande. Den tanken fanns nog inte ens på kartan. Men den tanken verkar däremot verkar det däremot som kungen Darius hade när det gällde Daniel. För visst låter det som att det finns en förhoppning i hans röst när han ropar på Daniel för att kolla om han lever eller inte. Daniel, du den levande Gudens tjänare, har din Gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda dig från lejonen? Det låter som att kungen anade att det var någonting med den här guden som Daniel dyrkade. Eftersom Daniel ju hade trotsat ett bud som innebar dödsstraff ifall man bröt mot det. Ifall någon skulle vilja riskera dödsstraff, ifall någon skulle vilja riskera dödsstraff för sin guds skull, då kunde det väl inte vara fråga om en tom avgud som inte kan hjälpa någon. Kan hända resonerade kungen på det sättet. Annars skulle han väl inte ens ha sprungit till lejongropen och kallat på Daniel. Så kommer vi till den trösterika delen av den här berättelsen. Det här är verkligen en berättelse som har ett gott slut. En happy ending, som det heter på engelska. För Daniel hade inte blivit dödad och uppäten av lejonen. Daniel svarade från lejongropen: må kungen leva för evigt. Min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens skap så att de inte skadat mig. Vi kan bara föreställa oss hur glad kungen blev när han fick höra det här. Och det är här vi verkligen ser vilken omsorg Gud har om Daniel. Och det kan vi också tillämpa på oss själva, som också är Guds barn, precis som Daniel. Han sände en ängel för att skydda Daniel. Och han sänder också änglar för att skydda oss från faror i våra liv. Kanske någon liberalteolog eller ateist skulle tycka att den här berättelsen om Daniel som överlevde lejongropen, det här låter så orealistiskt att de bara avfärdar det här som en myt. Det här måste vara en myt. Det här kan inte stämma, tänker de nog när de läser den. Men Gud som har skapat lejonen, han kan väl förstås också styra över de lejon som han har skapat. Varför skulle det vara någon sak för honom att stänga lejonens skap? Han som rent av har skapat himmel och jord. Vad är svårast? Det var en ängel som kom och stängde lejonens skap. Det står inte vilken ängel det var. Kanske var det Gabriel eller kanske var det någon annan. Men det är faktiskt inte viktigt att veta vilken ängel det var. Utan det viktiga är vem det var som sände en ängel till Daniel. Och kan hända är det just därför vi inte alltid får veta vilken ängel det var i den och den situationen. Just för att vi inte ska falla för frestelsen att fokusera för mycket på änglarna. Så att vi glömmer bort vem vi verkligen borde fokusera på, nämligen Gud, den allsmäktige, som sänder änglarna för att hjälpa och rädda oss. Det är bara Gud som förtjänar vår ära. Änglarna ska inte ha någon ära. Och det är förresten precis det som den här texten lär oss. Daniel, han vägrade att tillbe någon annan än Gud. Han gav bara Gud äran. För han insåg att Gud är den enda som förtjänar äran. Berättelsen om Daniel i lejongropen är också bra på det sättet att det ger oss perspektiv. Perspektiv på hur det kan vara att leva som ett Guds barn här i världen. För det verkar ganska typiskt för kristna att vi tycker nog att vi själva lever i den allra värsta tiden och på den allra värsta platsen. Nu kan det väl knappast bli värre, tänker vi kanske. Och vi kan nog sucka och klaga över att det är så fruktansvärt att leva som kristen i det avkristnade Sverige. Och visst, det är illa. Men om vi börjar tänka, så här illa har det nog aldrig någonsin varit att vara en troende. Ja, men då har vi faktiskt ganska dålig koll, både på läget och historien. Då har vi ingen koll på att det har funnits och fortfarande finns troende som riskerar dödsstraff för sin tros skull, som Daniel, till skillnad från oss. Vi riskerar inte våra liv genom att be till Gud i våra hem eller att gå till en gudstjänst, eller ens att sprida evangeliet med andra människor i vår omgivning. Så hur frimodiga och brinnande borde vi inte då vara, eftersom vi kan praktisera vår tro helt öppet, till skillnad från andra kristna runt om i världen som måste praktisera sin tro i smyg för att inte bli upptäckta av myndigheterna, som i Kina till exempel. Men om vi märker att vi inte är så frimodiga som vi borde vara, ja, då får vi komma till Gud med ångerfulla hjärtan och be honom om förlåtelse. Ja, vi får komma till honom som inte bara har sänt sina änglar för att skydda oss, utan som också har sänt sin egen son för att frälsa oss från synden, döden och djävulen. Ja, han har till och med besegrat djävulen, den onde ängeln. Djävulen som gång på gång försöker vinna genom sina listiga planer, men som gång på gång visar sig vara svagare än Gud. Djävulen, han tänkte nog att Daniel skulle dö när han blev nedkastad i lejongropen. Men Gud ville det annorlunda, och han hade en mening med det hela. Daniel i lejongropen såg ut som ett nederlag, men det var i själva verket en seger. Och på samma sätt tänkte nog djävulen att han hade besegrat Jesus då han blev fastspikad på korset. Men Gud ville det annorlunda, och han hade en mening med det hela. Jesu död på korset, det såg ut som ett nederlag, men det var i själva verket en seger. Och så står det att man kunde inte hitta någon skada på Daniel eftersom han hade litat på sin Gud. Gud var värd att lita på för Daniel, och det är han för oss också. Låt oss be. Käre allsmäktige Gud, endast du är värd att lita på. Endast du är värd vår ära. Tack för att du sänder dina änglar till oss för att skydda och bevara oss från faror. Tack för att du har sänt din son också för att frälsa oss från synden, döden och djävulen. Hjälp oss att lita på dig i alla situationer genom livet. Amen.